Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Och hallå, och välkommen hallå till NHL-podcasten med Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, Per Bjurman, i New York. Och återigen så har det blivit en sån här sen inspelning. Det börjar bli den här säsongens stora tradition att vi spelar in mitt i nätterna. Men ja, det var inte riktigt meningen den här gången. Vi försökte faktiskt spela in i onsdags, mitt på dagen.
Ja.
Jag tänkte skulle få ut det mer normal tid, men då befann jag mig i Washington och på ett hotell och där var uppkopplingen inget vidare, så vi fick lägga ner det då helt enkelt. Och så
nej,
gick det inte igår och nu är det fredag kväll och här sitter vi.
Ja, så det, till slut så kommer ut en podd den här veckan, men vi fick kämpa lite grann och det här blir ju sent igen då, som sagt. Så det, vi kommer eventuellt få live-rapportera inom citationstecken matcherna igen mitt i podden.
Ja, det är flera matcher som ska spelas ikväll och börjar inom kort.
Ja, det är fem i natt igen. Det är bara pumpa på. Men jag måste ju...
Ja.
Ja, hur är läget först och främst?
Jo, tack. Det är kul att vara här och spela in avsnitt 175 med dig. Tänk att du har suttit där 175 gånger och babblat.
Ja, det är svårt att... Ja, jag vet inte. Det är... för mig känns det stort, men för dig så känns det... Jag vet inte. Slänga bort, vad kan det vara? 100, ja, 200 timmar på en liten parvel här i Örby som...
Ja, det, nöjet har verkligen varit helt på min sida, yes. Jonathan.
Ja. Ja, det, vi, ja, det börjar faktiskt närma sig 200 nu också. Då måste vi, det kanske blir 200 när våran roadtrip börjar få.
Ja.
När det, jag kan tänka mig, för det blir någon gång i vår här.
Så, ja.
Men du har ju, som du sa, du nämnde det, du har varit i Washington. Sett ett antal matcher.
Ja, jag såg två matcher. Jag såg först Capitals Sharks på måndagen och sen Capitals Blackhawks på onsdagen. Och det var ju två lyckade kvällar för Washington. De har kommit igång lite nu och jag tycker de såg för det mesta bra ut.
Ja, precis. Ja, det får vi säga. Vi har ju varit på dem lite grann här i podden och konstaterat att den här truppurholkningen lite grann, deras lilla brandskattande på stjärnor som skedde i sommar, att de som är kvar inte nödvändigtvis levererat till varje match, så Niklas Bäckström haft en lång måltorka och så vidare. Men du fick se både Bäckström göra mål och du fick se dem vinna mot Sharks som de typ aldrig gör. Så att,
nej,
det var extremt lyckat för dig.
De hade innan den här på 25 matcher vunnit en under ordinarie matchtid sedan 99-2000. Och det är ju ett tag sedan.
Ja, det är sjukt länge.
Ja, men de var väldigt starka mot Sharks. Och i matchen därpå, som sagt, då bröt Bäckis en 21 matcher lång måltorka. Och var ju väldigt lättad över det.
Ja, ja, alltså det, han brukar ha några måltorker på en säsong. För att han är ju en playmaker. Så hans huvuduppgift är ju inte att peta in retur och så vidare. Men ändå, det var väl hans näst längsta i karriären.
Ja, han har haft en på 23, tror jag. Något sånt. Ja. Men han har ju återförenats med Ovechkin här på slutet och det har ju inneburit ett litet lyft för dem.
Ja, det som de var så motvilliga till i början, men nu har det faktiskt gett lite, det är bara att kolla på Ovechkin också. Han började visserligen bra med Kuznetsov och gjorde, som jag konstaterat flera gånger, hattrick i varenda period första veckan. Och nu är han ju liksom, han har ju kommit igång lite här igen och klivit förbi min gubbe Kutjerov och är på 21 kassar. Och har återigen en sån här 50-målssäsong i sig om man håller det här snittet utan problem. Eller utan problem, ska jag säga. Men just nu så barkar det åt det onekligen. Efter de här 32-målssäsongerna i fjol när många kände att kanske att det ska börja dippa snart. Men den här hösten har ju inte tytt på det.
Nej. Nej, han... överhuvudtaget så... Man har lyssnat på fansen och media så har det låtit som att de är helt totalt under isen. Men de ligger ju faktiskt på slutspelsplats och har gjort det ett tag nu. Så de är lite bortskämda där med att de alltid ska vara President's Trophy-vinnare.
Exakt.
Det kanske de inte är i år, men spar sig till något bra i år istället.
Ja, ja, det kanske är den filosofin för en gångs skull. Vore det bra, för att det är som du säger, de har ju nosats på poängrekord här i många år. Alltså, och verkligen vunnit President's Trophy. Och förra året kunde de i princip vila Ovechkin sista månaderna om de hade velat. För att de var så överlägsna. Så att kanske en lite positiv trend för dem att det strular trots allt en hel del här, den här säsongen. Och att de, men de ändå hänger med och att förväntningarna inte alls är samma som det brukar vara.
Ja, ja precis. Och kul att konstatera att det är fortfarande, även så här mitt i serielunken, bra stämning i Verizon Center. Som inte längre heter Verizon Center, ja, utan heter Capital One Arena.
Just det. Det var debut för dig i Capital One Arena.
Ja.
Om man säger så.
Ja, men verkligen inte i hallen. Den har sett mycket av genom åren.
Vad kallar du det för, en genomfrusen betongklump eller sånt?
Ja, betongbunken. Ja, ja, det är jävligt kallt där. Ja, ja. Ja.
Men du, fixar...
ja. Ja, förlåt.
Ja, jag tänkte, jag kom på att en övergång här skulle kunna vara att du fick se Chicago, som vi har pratat en hel del om. De, bara för att vi hyllar dem lite grann för några veckor sedan, så har de åkt på en ny förlustsvit här när Corey Crawford varit borta. De torskar ju, är det 5 matcher de har torskat nu tror jag?
Ja.
Som du fick se. De ska möta Buffalo i natt. Och då borde det bli seger, för Buffalo är ju sämst i hela NHL.
Ja, du har väntat länge på att få såga dem. Du är ju så hård.
Jag är ondskan.
Ja. Nej, de har ju... igen alltså, det är ju bra konstigt. Man trodde att nu skulle de med sitt fina ombygge kunna ta ett steg i rätt riktning. Men det har ju gått ännu sämre än tidigare.
Ja, det är faktiskt... man tar sig för pannan lite grann att det här aldrig vill lyfta. De har testat, om man är en helt ny general manager nu, en helt ny tränare. De har tagit in lite nya spelare. Men det är liksom, det är omöjligt ännu sämre. Jag menar, förra året hade de i alla fall ligans bästa powerplay. Och nu har de det näst sämsta.
Inga backmål än, eller hur?
Ja, det kom till slut. De vann ju mot Colorado här om natten. Och då gjorde faktiskt Jake McCabe säsongens första backmål för Buffalo. Sensationellt. Ja. Och dessförinnan hade de ju gått mållösa i 3 raka matcher. Hela laget.
Ja. Ja, vad är det som är fel då?
Ja, alltså det är så svårt. Det är ju mycket uppenbarligen. Men jag vet att det är svårt att säga. Alltså, Mike Carrington tappar ju totalt, det måste vi ändå nämna.
Ja, Buffalo News mångårige beatwriter. Ja. Han gick ut med en skoningslös sågning här förra veckan. Eller tidigare den här veckan.
Ja, alltså han brydde sig inte direkt om att försöka förklara vad som hade hänt, utan han gick bara ut och sa att konstatera att det är disgrace of a team och det är embarrassment to the logo. No passion, no effort, even less thinking. Och att de seems like they prefer losing.
Ja.
Och då är trada vem som helst. Ingen kan vara sämre än det vi redan har.
Så nej, det är hårda bud.
Ja, från alltså en beatwriter som håller sig i och kring omklädningsrummet i princip hela tiden. Så det var en toksågning. Mike Carrington är visserligen känd för att ha varit aggressiv framtoning i sina krönikor. Men det här övertrumpade han sig själv, om man säger så.
Ja.
Men det har ju varit jätteilla den här hösten, så är det bara.
Och de har väl skickat Matt Molson till AHL också?
Ja, det har de åtminstone gjort. Och där var det naturligtvis ingen som nappade på waivers.
Det kan gå så utför.
Ja, nej, men och Botterill har ju faktiskt själv sagt att han är öppen att trada vem som helst förutom Eichel naturligtvis.
Ja, ja.
Det är ju den enda riktigt feta byggstenen de har. Enda, det är svårt att säga, för grejen är att på pappret har de ett ganska starkt lag. Alltså,
ja, de har ju det.
De har ju några hyfsade. Det var ju därför både du och jag var någorlunda positiva till dem inför den här säsongen. Vi kände att det kan inte bli sämre. Och det andades lite positivism med just självaste Housley i båset också.
Ja, men det har inte funkat alls.
Det har inte funkat alls.
Ska jag försöka jag tror han är lite för snäll.
Det är mycket möjligt. Och de lyckades ju jaga bort en annan coach, spelarna själva i princip. Dan Bylsma, där kunde ju knappt prata med varandra till slut. Så att det är inte en helt lätt spelargrupp att ha att göra med, kanske, man vet inte. Men alltså, kollar man på de bärande spelarna, jag har ju varit orättvist hård mot Eichel tidigare. Kommer du ihåg det? Jag har varit och jag har egentligen ingen lust att vara så hård mot honom, för det är ju en jättebra spelare liksom. Och alltså, kollar man på Buffalo även den här hösten, så tycker jag att Eichel verkligen sticker ut, så alltså att man ser att det är en av ligans bästa spelare, skulle man kunna säga till och med. För så skicklig är han med pucken och sånt spelsinne har han. Och som pondus på isen tycker jag han visar också. Men han är ändå liksom... Ja, jag behöver inte gå in på det igen, men om man kollar på andra ledande spelarlag, så har vi en Ryan O'Reilly som har kört rattfullt in i en Tim Hortons butik och flyttar ifrån. Och vi har en Evander Kane med otaliga skandaler och sådär. Det är de som ska bära laget. Om jag ska generalisera lite hårt här, men det känns inte som att det är, de har den där riktiga ledare som vill gå bräschen och ta ansvar.
Nej,
för det var det som var lite min kritik mot Eichel ändå. För jag, på något sätt menar inte jag att Buffalo ska göra sig av med honom. Självklart inte, han är extremt viktig för deras framtid. Men jag menar bara på att han kanske inte har de där egenskaperna för att verkligen lyfta en omgivning så mycket som man skulle vilja att en spelare med den kvaliteten ska kunna bidra med. För att jag menar...
Han har ju tagit till orda några gånger och beklagar sig över bristen på inställning i truppen, att det är det som är fel, att de inte uppför sig som att de har åstadkommit någonting när de inte har gjort det.
Nej, precis. Nej, han har ju, och O'Reilly också har ju varit ute och liksom försökt tuffa igång det liksom och konstatera att det är inte acceptabelt eller någonting sådär. Men
Lena med.
Ja.
Markerat att det inte duger med den inställning, med den attityd de har.
Och nu känns det lite, efter alla de här hårda orden som har varit, alltså nu gäller att de, men det känns lite som att de har gett upp lite nu också, med tanke på att Botterill också säger det här med att han kan trada vem som helst. Den här säsongen känns ju tokkörd, och det är det ju naturligtvis, för det är poängmässigt är det för högt glapp redan nu, tveklöst. Men ja, och det känns som att de måste faktiskt börja bygga om lite mer än vad de hade, mycket mer än de hade tänkt.
Ja.
För att jag tror att den här gruppen är körd nu. Alltså de kommer inte lita på varandra på det sätt som krävs.
Även de har 7 poäng upp till närmaste lag som är 8, va? Och 17 poäng upp till slutspel redan.
Ja, det är ju helt sanslösa siffror egentligen.
Ja.
Det är ju trots allt bara i början av december. Men Lener, som du nämnde där, han är ju en av dem. Alltså Kane kommer ju bli tradad i princip när som helst, så fort de hittar en bra deal. Där har de ju till och med varit, trots att han har gjort så mycket mål och så här, faktiskt nästa säsongen, som är till och med villig att behålla en hel del lön för att kunna skeppa iväg honom och maximera utbytet. Och det har ju faktiskt varit rykten den här veckan om Robin Lehner också. Han har ju utgående kontrakt, och det är några klubbar som skulle vilja stärka upp lite på målvaktssidan. En av dem uttalat är ju Edmonton Oilers, som har Cam Talbot skadad just nu. Ryktas ju ha hört sig för med Buffalo, både Chad Johnson och Lehner, någon av dem.
Ja, det är väldigt tråkigt, för de har passionerade fans, Buffalo. Både där, hemma, de har ju nästan alltid fullt, fast det har gått så dåligt i så många år. Ja. Men även de svenskar som är Buffalo Sabres fans är, enligt min erfarenhet, väldigt passionerade. De har fått lida länge nu. Så det känns tråkigt när det liksom bilden ändå var att det skulle vända i år.
Ja, och så går det åt det här hållet istället. Nej, jag håller med dig. Man lider faktiskt lite med dem, det måste jag ändå säga.
Men du, spelarna där kan ju glädja sig åt att det framöver kommer att finnas fler jobbtillfällen i ligan.
Ja, du tänker så, ja.
Ja, för att det har ju framkommit nu under det pågår ju Governors of Board-möte i Palm Beach, Florida. Det lyxigaste som överhuvudtaget finns i USA faktiskt. Det är helt sanslöst, luxuöst där nere.
Kommer du ihåg att vi åkte en sväng dit på vår roadtrip? Ja, vi var ju på svenska kaféet i West Palm Beach, men vi fick ju kika lite grann på Palm Beach.
Just det gjorde vi, ja. På väg från Fort Lauderdale till Tampa.
Ja.
Ja, där är de nu, och då, som sagt, jag förstår dem, för här börjar det bli riktigt kallt. Vi ska få första snön i helgen, säger de.
Asså.
Här i New York, och det var riktigt kyligt idag. Men hur som helst, nu dribblar jag bort mig här, efter en så fin övergång. De har ju kommit fram till att det kommer att bli ett expansion-lag. De har inlett en ny sån process för Seattle.
Just det.
Där de ska bygga om hallen och sen hosta upp $650 miljoner i medlemsavgift. Och 2021 pratar man om att de kliver in, att det blir då 32 lag. och jämnt mellan, eller mellan konferenserna äntligen igen.
Just det, 32 lag och 16-16 där. Och lite mer geografiskt korrekt också kanske.
Ja, så om några år bara så har vi en, ytterligare en sån expansion draft att se fram emot.
Ja, och det har ju Vegas visat att det går att forma ett ganska hyfsat lag direkt genom den.
Verkligen. Ja, Seattle, det är ju en spännande stad. Det är väldigt nära Vancouver, det blir Vancouvers heta derby. De ligger på varsin sida om gränsen där.
Har du varit där?
Ja, på riktigt bara en gång för väldigt länge sedan med rockbandet Nomads var där och spelade in en skiva och jag var där och gjorde reportage, jag tror det var 1994 eller 95.
Ja, just det. Då var jag knappt född, höll jag på att säga.
Nej.
Nej, men för mig är det ju supernostalgiskt med Seattle, jag har nämnt det i podden tidigare, men jag läste ju alla de här barn ungdomsböckerna kanske vi ska kalla dem.
Om Adam, Gunnar Nordströms böcker, om Adam
Wallgren. Wallgren, precis, och Lance Boxman och gänget, och materialaren Lindsay.
Ja, det blir fint. Det skulle vara bra om det var en svensk målvakt där då, som fick leva upp till den Adam Wallgren fiktionen.
Ja, precis. Dikten blev verklighet. Nej, men alltså, jag tycker det faktiskt är lite coolt, alltså, det måste jag säga. Jag kommer ihåg att när jag spelade NHL i sportspel 2002 typ, då skapade jag Seattle Wanderers där och hade med hela drösen av spelare, vet.
Jaha.
Så nördig var jag.
Kul. Men, ja, det är bra. Det är bra ungdomsböcker.
Ja.
Gunnar.
Ja, det får man säga. Men,
Vad heter de där? Seattle Wanderers?
De heter Seattle Wanderers där.
Ja. Får se vad de kommer att heta i verkligheten. Och det är ju långt ifrån klart. Nej. Men det finns många förslag. Thunderbird säger det.
Ja, det heter väl deras VHL-lag.
Alltså deras, ja, det var väl så att det fanns väl ett...
Just det, det kanske är så att deras första NHL-lag hette så, för de har, eller NHL-lag har de inte haft, men de har ju vunnit Stanley Cup, vilket ju låter lite besvärt, men de...
Precis.
De vann ju alltså Stanley Cup innan NHL skapades, för Stanley Cup har det tävlats om hela 1900-talet. Det var ju först 1917 som NHL skapades, så sista säsongen innan riktiga NHL officiellt blev till, så vann ju faktiskt de. Var det mot Montreal i finalen, tror jag?
Ja, jag tror det. Det var första amerikanska lag som vann, ju.
Just det. Och fick lyfta Stanley Cup. Och det är de ju väldigt noga med att poängtera. Har alltid varit att de har med Stanley Cup sen Vancouver. Redan nu. den rivaliteten är ju stekhet, som du sa.
Alltså, ja, redan från början. Ja.
Ja. Det var ju till och med deras borgmästare ute med och vifta om igår. Att det ser extremt mycket fram emot att äntligen få ett NHL-lag. Och att på allvar få börja pika Vancouver. Liksom.
Ja.
Nu är vi med i matchen. För jag ser det som att det kommer bli. Alltså, de har ju en superstark ägargrupp bakom det här. Alltså, det är ju Tim Leiwicki som ju har varit involverad i Kings. Han har varit involverad i Toronto Maple Leafs. Han har ett stort företag där, Oakview Group. Han har varit med och byggt 16 arenor tidigare. Och han har ju fått med sig de här Bonderman och Bruckheimer, den här filmregissören som har gjort Pirates of the Caribbean tillsammans. Och
ja, just det.
Hur mycket pengar som helst. Så att jag ser inga problem att de ska till slut kunna hosta upp de här 650 miljonerna. Som dock är ju ännu mer än vad Vegas betalade. Vilket man häpnade lite över den summan redan då. 500 miljoner gick ju de in med för några år sedan.
Ja.
Men det kom ju fram idag också att ligan går ju extremt bra ekonomiskt. Och att lönetaket med största sannolikhet kommer höjas ganska ordentligt här i sommar. Med kanske upp mot 5 miljoner, alltså upp mot 80 miljoner dollar i lönetak från dagens 75. Det är en extrem ökning.
Ja, men det blir intressant. Eftersom det är spelare som är ute och ska ha mycket pengar.
Ja, du har dina övergångar. Alltså. Du är i superform här på fredagsnatten.
Framförallt då backduon Drew Doughty och Erik Karlsson som har en säsong kvar respektive på sina kontrakt nu och sen ska skriva nytt och de har ju gjort klart att de kommer att samarbeta för att få vad de vill ha eller vad de ska ha, vad de förtjänar.
Ja, precis. Det var ju Drew Doughty framförallt. Det blev kanske mer rubriker i Sverige om Erik Karlsson och även borta i Nordamerika när han bekräftade. Men det var ju först Drew Doughty. Det var väl i nya The Athletic han gick ut där och konstaterade att redan nu, alltså ett och ett halvt år i förväg, att han ska ha betalt nu. Och han har ju väldigt mycket leverage. För att hans mål i karriären nu, kanske ännu mer än Karlsson, det är ju att tjäna pengar. Han har ju vunnit två Stanley Cups. Han har vunnit Norris Trophy. Han är i sin prime åldersmässigt. Nu ska han bara casha in liksom.
Och han vet det. OS.
Precis, så att han har inte så mycket mer att kämpa för trofémässigt egentligen. Det är klart han vill vinna ännu mer, men nu handlar det för han om att tjäna de stora pengarna. Och han vet ju att han kommer spränga den här 10 miljoners vallen. Och det vet ju han att Erik Karlsson kommer göra också, för att han är om möjligt snäppet värre, ännu bättre.
Ja.
Och det bekräftar ju alltså Karlsson att de tillhör ju samma agentfirma, Newport Sports Management. Och de har varit i samtal kring det här och Erik Karlsson håller med om att det är business liksom. Han ska ha sitt marknadsvärde. Han kommer inte ta någon pay cut i Ottawa sådär, utan han vet ju hur de till exempel behandlade Daniel Alfredsson sista året, där det skar sig lite grann av business skäl. Och Erik Karlsson tänker inte gå i den fällan igen.
Men han kommer ju att erbjudas säkert 11-12 miljoner. Och ja. Det är mycket tveksamt om Ottawa har resurser för att behålla honom då.
Ja, precis. Ja, alltså Ottawa, det helt annan ton att prata om dem nu än för en månad sedan när de var här i Stockholm. Och de hade tradat till sig Matt Duchene. Mm. Och de vann två matcher där i Globen. Och det såg så lovande ut. Och Mark Stone öste in mål. Men nu konstaterar man att dels, det kanske vi kommer in på lite grann, att det går lite trögt för dem. Även för Erik Karlsson. Men det jag bara lägga till först är då att Mark Stone är också utgående kontrakt snart. Matt Duchene har ju faktiskt bara ett år till efter det här på kontraktet. Och Erik Karlssons kontrakt går ut. Så hela den här bubblan kan plötsligt spricka totalt för dem.
Ja.
Och de är ju traditionellt sett ett budgetlag som inte spenderar till lönetaket. De kommer inte gå upp till 80 miljoner dollar. Speciellt som att den kanadensiska dollarn är lite svagare.
Ja, nej. Och det är inte bara att de inte vill. De kan inte. De har inte de resurserna.
Och de har fortfarande problem där med sin arena, alltså, som ligger ute på en åker. Ditt folk inte åker. Det är klart det gör. Där finns det ju långt gångna planer på en ny jättesuperfin Seattle-liknande arena mitt i downtown. Men problemet är att det är ingen som vill finansiera den. Och de har ju själva inte i närheten på de pengarna. Så att det är faktiskt ganska mycket frågetecken kring.
Har du varit där?
Nej, jag har varit i Montreal, men annars har jag inte varit någon annanstans i Kanada. Du har ju varit där några gånger.
Ja, det har jag. Ja, men och det sägs ju då att det är ett lag som i så fall kommer och alltså blir ju den här nästa säsong då, den här Steven Stamkos-situationen. Att de kanske, ja, det kommer hänga över dem om de inte lyckas komma överens. Och så blir det trade-rykten då, för att de ska få saker och ting för honom så att han inte blir free agent. Det sägs då att Toronto kommer att kasta saker efter dem för att få Erik eller Drew.
Eller Drew, ja precis. Och Drew har ju till och med sagt att ja, jag gillar ju Babcock och Toronto. Jag kommer från Ontario, så att ja. Och det tror jag mest är, det är nödvändigtvis inte att man ska ta det för bokstavligt att han verkligen är dit, utan det handlar nu också om ren liksom så här, för att skapa sig så mycket buzz som möjligt. Det är det han är ute efter. Det han vill ju nu, han ska ju tjäna pengar. Det är helt uppenbart att Drew Doughty ser dollarsedlar framför sig.
Ja, men det blir klart.
Ja. Nej, men sorry. Vad säger vi för övrigt om Erik då? Han har ju
alltså, vi skulle ju säga det, du nämnde ju det där. Det har ju inte gått bra alls sedan de kom tillbaka från Stockholm. De hade 7 raka förluster. Och hade det blivit en 8:e så hade det blivit en bra ingress där på gång med Jarko om 08 och Stockholm. Och
så. 08-syndromet.
Ja, men det spelar med. Och så gjorde Erik då sin första poäng igår. De spelar mot, vilka spelar de mot?
Ja, de spelar mot Drew Doughty, Kings.
Ja, just det. Ja, då gjorde han sin första poäng sedan de kom tillbaka. Så det är nästan en månad han har gått utan poäng.
Ja. Det har man ju aldrig hört talas om förut.
Nej, han har haft en riktigt svacka. Vi sa det, Beckis hade sin måltorka och Erik har haft den här. Det blir för mycket Stockholms luft för dem.
Ja, det kanske är så helt enkelt. Ja. Det hade man den utvecklingen såg man inte framför sig efter att ha sett de matcherna.
Nej, men han säger ju också att det är fortfarande långt ifrån återställd i foten. Så att det här kanske inte är någon normal Erik Karlsson-säsong vi kommer att få se vad gäller poäng och så.
Nej, han har ju haft
kandidaturer.
Ja, han har ju ett rejält ingrepp i foten, har det varit.
Ja, han har ju någon ny del i foten som istället för liksom ett ben där. Och det känns konstigt att åka på tydligen.
Ja, och det, Han var, det har jag nämnt tidigare, men det var ju anmärkningsvärt att han nämnde det direkt i tv-sändningen i Viasat-matcherna där i Globen, att han gör ont, alltså. Han har ont. Ja. Då gjorde han ändå poäng. Men. Så att, nej, det är lite... Däremot i hans försvar lite grann då, så har han ju faktiskt fortfarande rätt så bra possession-siffror, trots att han inte fått någon utdelning. För att när han har varit på isen har de gjort så här 2-3... De har haft typ 2-3% i utdelning. I skottutdelning liksom. Det är ju exceptionellt lågt. Så kommer det inte se ut en hel säsong. Så att han har ju för en gångs skull haft lite otur. Utdelningsmässigt också. Men sen har ju inte Ottawa varit speciellt bra. Eller Craig Anderson är ju en sån här målakt som extremt tydligt mönster i hela hans karriär. Att ena säsongen så är han grym. Och nästa säsong så har den kanske inte en jättedipp, men en dipp. Och sen så är han jättebra och sen är han dipp. Det är verkligen exakt varannan säsong. Och i förra året var han ju grym när han tog dem hela vägen till Stanley Cup. Konferensfinal.
Ja.
Men i år så har han sett ut som en 37-åring som är på dekis.
Nej, nu tar du väl igen.
Ja, nu tar jag igen. Det är bra. Det är bra att du balanserar upp här.
Ja.
Min Mike Harrington inspirerade utläggning.
Ja. Ja, nu har de ju 10 poäng upp till slutspelet nu, så det ska de vända på det och åstadkomma samma saker igen, då kommer det snart att behövas en liknande comeback som för 2 år sedan, eller när det var.
Ja, just det, precis, när The Hamburglar från trädde tillbaks från Colorado. Det var ju den säsongen när de tog så sanslöst mycket poäng. Jag hade tänkt göra en övergång till ett annat Atlantic-lag nu, men först vill jag bara nämna kort om Matt Duchene som inte har gjort succén.
Nej.
Den traden har, däremot har ju Kyle Turris varit väldigt bra i ett fantastiskt starkt Nashville som vi trodde. Alltså han har ju, sen han kom dit så har han gjort en poäng per match ungefär och kommit liksom akklimatisera sig fantastiskt.
Ja, Nashville, jag tycker Nashville är bäst i ligan just nu. Till och med bättre än Tampa.
Jag skulle faktiskt lite objektivt kunna hålla med om det. Jag tycker de är ruskigt bra. De är så starka över alla tre lagdelar och forwardsidan är ju plötsligt en jättestyrka för dem. Medan då Duchene, ja, nu gjorde han något mål här mot Kings också.
Han gjorde sitt första mot Kings, första målet i Ottawa-tröjan.
Ja, eller om man ser, ja, eller gjorde han något mål, jag är inte helt säker, det kan ha varit andra, eller var det första? Jag vet inte. Ja, han är,
jag tror det var första.
Men ändå, det alltså, ja, lite konstigt där, så att
ja, han verkar ju inte trivas alls i, eller passa, eller inte ha lärt sig en Bouchers system.
Nej, som är krävande. Nej,
men vad är det jag har sagt hela tiden? Boucher andra säsongen, det blir aldrig samma sak riktigt. Han är lätt att tröttna på.
Jag har ju ett väldigt personliga erfarenheter av det. För det var ju precis så. Det tog tvärstopp för Tampa efter att ha gått i konferensfinal precis som 8.
Ja. Hör du, nu kan jag meddela att Henrik Lundqvist har fått en så här tråkig start igen. Efter 14 sekunder gjorde Jay Beagle more nere i Capital One Arena på Henke tillbaks efter sjukdom. Ja. Det hände lite oftare där, med tidiga målen.
Ja, det är en trend, och lika så trend att Washington bara håller på att vinna det nu, ja, nu för tiden.
Så har Jimmy Hayes gjort mål för Devils mot Blue Jackets. Det var vi har rapporterat så långt.
Bra.
Sen blir det Nashville-Vegas i Bridgestone. Den är lite intressant för att det är bröderna Subban möts för första gången någonsin. PK hos Nashville, just det, just det. Och Malcolm står ju i kassen för Golden Knights nu.
Just det. Ja, ja, den är, det är ju två extra, det måste vara de skönaste städerna att vara i, alltså. Också.
Ja.
Alltså få det uppdraget och dra från Nashville till Vegas och bevaka lite där också.
Ja, men nu är de i
Bridgestone. Ja. Men du, min lilla övergång jag hade tänkt göra från Ottawa, det är ju till deras rival, inte till Toronto, men däremot till Montreal.
Ja, de har ju fått ordning på saker och ting efter en djup svacka.
Precis, vi har ju tjatat på dem, och jag har varit Mike Harrington-aktig mot Mark Bergevin.
Ja,
det har jag onekligen varit. Och visst, reste lite frågetecken efter Carey Price tunga start. Sen fick han lite vila och samla tankarna. Han hade ju lite skada där också. Han bytte tillbaka till sina gamla benskydd och så vidare. Och sen kommer tillbaks och varit fantastiskt bra. Gamla Carey Price. Nu har han visserligen åkt på 2 torskar här precis innan vi spelade in det här. Och en jämn match visserligen mot Carey, en torska i förlängning. Men i helgen förra helgen alltså, då slog de ju Detroit med 10-1.
Ja. Gjorde de.
Gjorde de.
Och då var Henrik Zetterberg, Mike Harrington, efteråt mot sitt eget lag och sig själv.
Ja, precis.
Så att han inte hade varit med om något liknande under 20 år som professionell hockeyspelare. Och att de hade skämt ut alla som någonsin spelat med The Winged Wheel på skjortbröstet. Ja.
Du, jag undrar nästan inte om det är Mike Harrington-klass minst. Alltså. Det är nästan ännu värre. Alltså.
Jag sa ju det.
Ja, precis. Ja, men jag menar, det var verkligen det. Det var nästan ännu värre. Alltså.
Ja.
Ja. Nej, men... Nej men Montreal alltså, det tycker jag är tydligt, för att det är fortfarande lite obalanserat det här laget, vill jag säga. Alltså det kommer, alla knutar löses ju inte bara av att Carey Price storspelar. Däremot
nej, men...
ger det väldigt mycket. Och när de har den där, nu var det ännu mer tydligt under Michel Therrien, men även tycker jag sett de tendenserna nu med Claude Julien, alltså, att Montreal är ju jobbiga och svåra att ha och tas med när Carey Price, när de litar verkligen på hans målvaktsspel och kan göra det. Och de kan vara det som de titulerade sig som ett tag för typ 2-3 år sedan. The Breakaway Kids. Men vi såg ju Paul Byron sticka iväg och göra 2 patenterade frilägesmål. Alltså när de kan spela med fin struktur och släppa till väldigt få farliga chanser, och de som väl kommer dit, de räddar Carey Price. Och så sticker de på livsfarliga kontringar. Men de har ju snabba, speediga forwards. Alltså Shaw och Gallagher och Pacioretty brukar ju vara effektiv för dem. Och Drouin som kanske kommer tillbaka från skada här. Så att, och jag menar, de var ju ändå regerande divisionsmästare. Så att det här laget ska harva så långt ner i botten som de gjorde i början av säsongen, det var kanske inte troligt. För Carey Price är ju trots allt Carey Price. Det har vi visat nu. Med eftertryck.
Ja. Men du var ju inne på det då. Det var kört. Du var så negativ. Ja,
det sa jag. Det får jag erkänna. Jag sa, jag tror inte att de går till slutspel.
Nej.
Men det är inte säkert att de gör det nu heller. Alltså jag menar, jag tycker Boston har kommit igång här också. Så att Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yep.
Detroit kom ju tillbaka. De tog ju den där förlusten då på rätt sätt och vann matchen därpå mot
Winnipeg.
Ja. Det starka Winnipeg, och det var kanske lite underskattning för Winnipeg också inblandad, vem vet.
De hade en back-to-back där också, tror jag också, så att de var nog lite trötta kanske på resdag, men ja.
Ja, men i alla fall, det var ju rätt, men det har ju inte sett väldigt upp och ner Detroit. Det kan vara bra ibland, men sen sådana där matcher, det går ju inte.
Nej, alltså man kan inte förlora med 10-1. Det får inte hända. Då var ju de var ju inte alls bra. Sen målvakterna var ju sensationellt dåliga. Jag tycker ändå att Howard har framförallt varit bättre än väntat i höst. Men både Mrazek, alltså de var ju inte ens 70% i den matchen. Howard hoppade in och var 44%. Han släppte in allt som kastades mot han. Oavsett skymning eller inte. Ja, det var ju, och som du säger,
det var ingen som var bra då.
Nej, precis. Men det är lite konstigt där med Detroit, som du säger, alltså upp och ner. För att i slutet av oktober, då hade ju Zetterberg också en sån där sågning. För då hade han förlorat 6 raka matcher, och efter en match mot mitt Tampa så sa han ju, inte lika skarpt, men han sa ju att det är riktigt dåligt, att de inte är i närheten på tillräckligt bra för att vinna matcher.
Nej.
Och efter det så gick de ju såhär 6-2-1 eller någonting. Studsade tillbaka och folk började prata om dem väldigt positivt igen.
Mm.
Och så nu har de
ja, det är det jag menar. Det är lite väl mycket upp och ner. Ja.
Men samtidigt gav den där sätta tokutskällningen effekt. Och nu gav den effekt direkt också med en 5-1-seger mot självaste Winnipeg. Så att, någonting verkar det ge i alla fall när sätta höjer rösten.
Ja.
Men tycker att vi ska nämna någonting om Winnipeg också? Alltså...
Ja, bara att de är ju... väldigt starka. Det är de och i väster är de och Kings, tycker jag, och Nashville då.
Ja.
Som verkligen har gjort intryck på slutet.
Ja, alltså de är Nu har de faktiskt förlorat. De ska möta. Det blir en rolig match för mig här i helgen när de ska, det är två extremt offensiva lag ska möta. De ska gå upp mot Tampa. De förlorar en riktig holmgång här mot Florida med vad blev 6-4 till slut och sånt där. Men dessförinnan så hade de ju många segrar idag, om man bortser från Detroit-förlusten också, så hade de, ja, de har gått extremt starkt Winnipeg faktiskt, och det, jag menar, där får vi återigen du får skylla lite på mig här. Jag hade dem visserligen som slutspelslag inför säsongen, men vi konstaterade efter första veckan att det här det är samma gamla Winnipeg igen här, med som det här med att de accepterar inte tillräckligt hårt. Alltså, vad ska man säga? Som det formuleras då, alltså att they're not good enough to be good enough. And they're exactly not to be good enough, liksom. Och det premierades i form av att både general manager och coach fick nytt kontrakt, till exempel, innan säsongen.
Ja, vi pratade om det där. De är inte tillräckligt... De är så glada över att vara med fortfarande. Så de tar inte motgångar på tillräckligt stort allvar, men det... Det har ju, så far så har det ju sett ut på ett helt annat sätt i år. Ja, de ser ut som vinnare.
För en gångs skull för dem så ser det ut som att den här kontinuiteten kanske kan bära frukt till slut. För att jag menar, det tog ju 4-5 år innan Kevin Cheveldayoff gjorde en riktig hockey trade. Det vill säga att han tradade till sig, eller tradade, alltså en trade där det ingick faktiska rosterspelare på båda sidor. Annars har han bara tradat lite draftval lite dit och behållit truppen typ intakt hela tiden. För att han är ju en kontinuitets-general manager. Och det har de visat nu igen med att Paul Maurice får nytt förtroende som coach också. Och det är ju mycket samla gamla garde och väldigt mycket egen draftat i den där truppen. Och nu ser jag, på pappret har de ett extremt bra lag. Alltså deras powerplay är ju fantastiskt. Med Laine som verkligen kommer igång igen till vänster. Och som är Wheeler som är ju trea i poängligan till höger. Dustin Byfuglien som står och bombar från point. Och så Kyle Connor, egen draftar han dessutom också, som kommit in superstarkt i år får man verkligen säga. Och gett ännu mer dynamik till det laget vill jag säga. Och nu när de är skadefri också, Matthew Perreault är tillbaka liksom. Det är bara Tobias Enström typ som är borta. Då är Winnipeg riktigt bra, det måste jag säga.
Det är inte så bara eftersom man är enda svensken där. Och man skulle vara kul med någon till.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Det är ett väldigt underhållande lag att titta på.
Ja, det är det.
Man skulle gärna åka dit också. Jag vet att Kristoffer Bergström, som vi kan nämna, han fick ju pris här om veckan till årets sportjournalist.
Ja.
Han sysslar ju med mycket fotboll till exempel. Han var utsänd på när det var fotbolls-VM för damer här för några år sedan i Kanada. Då fick han se en match i Winnipeg och var på plats då. Och då sa han att det var den tråkigaste staden han någonsin har varit i.
Ja, och då var han ändå där på sommaren då, i höst. Grejen är att det är så sjukt kallt där på Manitoba-prärien. Det är ohyggligt kallt. Det liknar ingenting.
Nej, och det är ju därför som de har haft så otroligt svårt att attrahera free agents. Så det per natur har varit tvingat så att Cheval Day har fått jobba med mycket egenröftade spelare. För det är skitsvårt att attrahera folk att skriva på för den klubben. För de vet att det är så kallt.
Ja, men man ska vara så här frilufts, tycker jag, om att vara ute på jakt och sånt. Tobias gör tydligen det. Han är en friluftsmänniska.
Ja, för han har ju hängt där sedan starten. Han har ju verkligen varit trogen.
Ja,
man säga.
Ja, men du, eftersom det har varit så långt uppehåll nu så har det hänt ett par saker som kanske inte känns så aktuella längre, men som vi inte har kommenterat. Vi kan ju börja med att Daniel Sedin då till slut tog sig in i 1000-klubben efter vi hade följt honom här i tre matcher i New York-området för att se honom gå bet. Så när de kom till Nashville just och faktiskt slog Nashville, vilket var jävligt starkt, i Bridgestone Arena, det är inte många som
gör. Nej.
Då passerade han den gränsen. Så, och därmed så var det han och Henrik första brödraparet i historien. För inte tala om första tvillingbrödraparet som har nått den milstolpen. Två ynglingar från Gullänget i Örnsköldsvik. Det är ganska stort.
Det får man onekligen konstatera att det är ju väldigt, väldigt stort.
Ja.
Och han förärades ju med en liten ceremoni inför matchen därpå hemmaplan. När Derek Dorsett, som har hunnit sluta sen vi spelade in senast också, bland annat var ute och delade ut en gåva till honom.
Just det.
Och Gradin var till och med ute på isen också och fick dela ut någonting där. Jag tycker, ja, Daniel Sedin, Henrik Sedin.
Hör till våra allra största. Det är inte många svenskar som är med där. De enda övriga är ju Mats Sundin, Daniel Alfredsson och Niklas Lidström. Sundström på ESN.
Ja, han är inte riktigt där, men han är också bra. Men. En Öviksbo åtminstone.
Mm.
Men jag tycker det finns mycket man kan säga egentligen om Serinarna, alltså totalt sett i deras karriär, alltså de är ju extremt, alltså, för det kommer man ihåg att de fick en tuff start, alltså det var ju, snacka om press de hade på sig, för vi har ju varit inne på hur många gånger när vi pratat med Coover att pressen där, de håller ju Mike Carrington-klass, de är ju stenhårda liksom.
Ja.
Och pressen på Serinarna när de kom, den var ju skyhög, för att de gick alltså 2 och 3 draften. De hade gjort en fet trade för att kunna ha båda de 2 draftvalen. Så att det liksom förväntades att Serinarna skulle gå in i ligan och dominera direkt. Eller i alla fall att det inte skulle vara en så lång akklimatiseringsperiod som det blev. Och de fick mycket skit där i början. Det fick de ju.
Ja.
Men de tog sig igenom det utan att klaga överhuvudtaget. Och ganska snabbt ändå så blev de... Det var väl efter lockout-säsongen, första lockouten. Som de bara fullständigt började ösa in poäng. Jag menar, nu är det över ett decennium. 12-13 år har de ju legat på... Så här, de har ju båda vunnit poängligan. Liksom.
Ja.
Och båda är alltså över 1000 poäng nu. Liksom.
Ja, det är fantastiskt.
Med den pressen som det ändå är att spela i Vancouver.
Ja, som sagt. Ett av den blågula hockeyhistoriens 2 bästa spelare. Lätt.
I princip aldrig skadade heller. De har haft varsin skada någon säsong när de var borta. Men alltså, jag tror... Pratar vi egentligen Daniel Sedin, men jag tror Henrik Sedin, att om man fortsätter, de har inte missat någon match den här säsongen heller, någon av dem, men om man håller det här snittet så är det 13:e säsongen att spela 82 matcher, tror jag.
Det är ju... Ja, men nej. Det var ju något år här när Henriks den här...
Ja, alltså inte i rad, det... alltså inte i rad, men totalt sett över karriären.
Ja, okej, okay, du menar så. Ja, ja. Ja, du förstår.
Och det är ju inte, jag menar, de flesta missar ju några matcher per säsong, men de spelar ju liksom 82 matcher kontinuerligt.
Ja.
Allt som oftast.
Ut och reser hela tiden.
Ja. Och när de reser, då fick vi ju läsa i Stefan Holms reportage i NHL-viven att de har fått med att klubben åker till IKEA i Vancouver och köper sill och kaviar och såna grejer. För det kräver de att de ska få käka på flygplanet. Istället för en flygplansmatt. Jajamän. De har sina vanor.
Mm. Ja.
Sill och potatis, det är favoriten för Sedinarna. Det äter de alltså på planet.
Det förstår jag. Ja, men sen var det en trade också. En rätt stor trade, får jag ändå säga. När New Jersey tradade sin gamla trotjänare Adam Henrik, Lundqvist dödaren, nummer 1, till Anaheim i utbyte mot Sami Vatanen. Som sagt, det kanske känns så aktuellt än, det var ju ett tag sedan, men ändå rätt anmärkningsvärd trade.
Ja, det är ändå notabla spelare i högsta grad.
Och nu har precis New Jersey gjort 2-0 på Blue Jackets. Marcus Johansson.
Ja, just det. Johansson som är tillbaka. Apropå Ray Shero som tradade till sig Johansson i somras. Jag är ju framförallt imponerad av Ray Shero. Alltså vad han lyckas åstadkomma sen han tog över. Jag hade kanske inte så höga förhoppningar, för han var lite kantstött efter sin... period i Pittsburgh. Han vann ju Stanley Cup där, men de sista åren så misslyckades han ganska grovt, och sen fick han ju se vad som hände när han lämnade där. 2 raka Stanley Cups. Men han har gjort det väldigt bra i New Jersey. Alltså, lyckas få väldigt bra värde liksom i sina trades. Alltså, det är, säga vad man vill om Adam Larsson mot Taylor Hall, men det är ju bra värde att alltså, få in en sån spetsspelare som Taylor Hall. Och Marcus Johansson mot 2 draftval som egentligen inte tillhörde Devils, som han hade ganska enkelt förvärvat på annat sätt. Och så fick de Marcus Johansson för det. Extremt bra utbyte. Kyle Palmieri, som visserligen är skadad nu, men som har gjort 30 mål 2 raka år för dem. För några draftval också. En av Ray Shearers första moves. Extremt bra. Han vann dragkampen om Will Butcher. Han har draftat bra. Nico Hischier var ju tur att de fick första valet, men han har tagit Jesper Bratt i 6:e rundan också.
Ja, men de har ju haft lite flyt på det sättet då, att flera av de här unga killarna har verkligen tagit för sig och växlat ut i år direkt. Framförallt de 3 du nämnde där, Hischier, Bratt och Butcher. Ja. Och det är ju därför de kunde göra den där traden. För bara en månad sedan innan säsongen hade det känts otänkbart att de skulle göra sig av med Henrik. Han kändes som deras nästan enda riktiga liksom forward med stjärnstatus efter Taylor Hall.
Ja. Nej, precis. Det kändes ju tunt där, och då när Travis Sajek var skadad också. Vi var ju helt säkra på att det skulle vara en slag på sig igen.
Mm.
Så som det såg ut då. Backsidan inte minst. som jag har presterat på en betydligt högre nivå än vi tänkte. Men det var ju ändå en icke-namnkunnig lagdel för dem onekligen. Och där är det ju helt rätt att de förstärker med en högerfattad back som de behövde i Sami Vatanen. Så att det är ju en väldigt bra trade för dem. Alltså Henrik var ju viktig, han är väldigt användbar. Jag förstår varför Dax gör den här traden om vi pratar om dem snart. Men att få in Vatanen, det är ju ändå ett plus för dem onekligen. Som överväger Henrik.
Han har väl inte varit riktigt så bra som man har hoppats, Vatanen. Men det finns ju kapaciteter, tycker man.
Precis, han har stagnerat lite grann efter sina fina första år i Dax. Och i år, i höst här, så har han inte varit alls hållit den nivå som man trodde. Så att man förstod ju kanske att han skulle bli the odd man out i Anaheim. Men för mig, jag ser honom fortfarande som en väldigt, väldigt, som en väldigt, väldigt bra förstärkning för Devils. Just att han är högerfattad också.
Ja, ja. Absolut. Adam Henrik ändå. Han kändes väldigt Jersey. Det man minns framförallt av honom är ju övertidsmålet mot Rangers i konferensfinalen 2012. Mm. Just det. Sjätte matchen ute i The Rock. Då avgjorde han på Lundqvist.
Ja.
It's over, som de... Det är en klassiker när man är ute i The Rock. De kör den och kommentatorn skriker "It's over!"
Ja, nej, men han, och det var väl hans första säsong i Devils också då han ju blev nominerad till Calder Trophy. Han var ju, kom in med Wind of Vengeance där. Han var ju en stor sensation för dem direkt. Och det var ju en del, det trodde man ju också när Taylor Hall och Henrik är ju gamla superpolare, spelar i samma juniorlag och sådär. De skulle ju klicka, trodde man. Nu är han i Anaheim istället, Henrik. Och alltså jag förstår, på ett sätt tycker jag att det är en rätt bra värvning för dem i den situation de har hamnat i. För jag menar, de har ju brutalt med skador. Det har ju varit inne på hela hösten. Det har inte blivit bättre.
Nej.
Och de börjar tappa mark. Men Anaheim och Henrik följer en väldigt bra funktion just nu. För han är ju kapabel att kunna vikariera som första center, vilket han gör nu. Men han kan också vara ytterforward i en tredje kedja eller andra kedja. Han kan spela boxplay, han kan spela powerplay. Man kan använda honom. Han är målskytt, han är speluppläggare. Man kan använda honom till i princip vad som helst. Så på det viset så var det ungefär det de behövde. Samtidigt tycker jag att... Alltså nu kanske Vatanens värde hade sjunkit lite grann den här hösten. Och även förra säsongen var inte superbra för hans del. Men med tanke på det, leverage är ett ord som jag använder väldigt ofta.
Ja.
Som Anaheim hade för några år sedan.
Du använder rätt många ord överhuvudtaget. Det är ett jävla vad du babblar.
Ja, jag vet, exakt. Det är sanslöst. Men alltså de satt ju på sån osannolik backsida Anaheim med Shea Theodore och Vatanen utöver Lindholm, Manson, Montour, Fowler.
Ja.
Och så slutar de med att de tappar Shea Theodore till Vegas expansionsdraften och att de får lite grann paniktrada Vatanen för att hitta ersättare till skadade spelare här i Henrik, lite grann så. Och så de fick inte så mycket ändå, tycker jag, för sin extremt fina position som de hade tidigare. Jag menar, det var snack om Vatanen mot Drän eller ännu bättre alltså den typen av spelare bara för något år sedan. Och nu, och inte ens Shea Theodore fick de ju helt enkelt släppa då i expansionsträffen. Så att, lite tungt tycker jag ändå. Och lite oturligt med tanke på de här skadorna också, att det inte blev mer än så för Murray där borta i Kalifornien. Nej,
men nu har de ett bra lag ändå. När alla är friska så kommer de att avancera uppåt.
Precis,
de har ju Henrik själv sagt vilket imponerande lag det är.
Ja. Jag har ju tippat dem inför säsongen förutsatt att de skulle vara skadefria som i Stanley Cup-final. Så bra tycker jag att deras trupp är på pappret faktiskt. Och jag räknar inte ut dem än.
Nej, hörru du, nu ska jag göra mig beredd att börja titta på Nashville och som sagt Nashville-Vegas. Känns som att det kan bli en kul match. Periodpaus i Washington, de leder med sitt 1-0 och Devils leder med sitt 2-0.
Perfekt. Då är perfekt att avbryta här och tacka alla som har lyssnat. Helt enkelt.
Ja, tack och hej.
Hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Ola Kavanuna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som rattar i hans blod.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.